Tack så jättemycket. Tack hela församlingen och tack Christian och Pernilla att vi har fått inbjudan att komma. Och vi njuter, som Tina säger, av att vara här tillsammans med er. Och ja, är det fler och fler som vill lära känna här och allting, så vi känner oss riktigt hemma. Jag skulle vilja be tillsammans med er. Sen ska vi ta och gå in i Guds ord direkt, tror jag. Så har jag bara några saker som jag vill dela från mitt hjärta till er, som jag tror ska få vara till uppbyggelse. Men låt oss bara vända oss till Jesus en gång till. Jesus, vi bara tackar dig och prisar dig och upphöjer dig, Jesus. Och jag tackar dig för ditt fantastiska löfte att där två eller tre samlas i ditt namn, Jesus, där finns du mitt ibland oss. Så tack Jesus att du är här just nu. Och jag tackar dig för varenda person som är med oss här just nu. Tack Jesus att du går runt här idag och lägger dina händer på människor. Rör vid hjärtan, botar kroppar, hela sinnen, tänder eld i människors inre människa. Herre, tack för din välsignelse över den här församlingen. Tack för din kallelse och ditt mandat på den här församlingen. Tack Jesus att du rör vid våra hjärtan här idag. Jag tackar och upphöjer och ärar dig Jesus. Du är Herre. Tack för din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Amen. Underbart. Har ni Bibeln med er? Underbart. Ska vi läsa från Jakobs brev först? Och sen därefter direkt så ska vi läsa några verser från Johannes evangelium kapitel 21. Så vi tar det i ett flöde. Jakob 5 och sen direkt in i Johannes evangelium kapitel 21. Så står det först här i Jakobs brev kapitel 5. Och vers 19-20. De sista verserna här. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så ska denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Amen. Det är en stark avslutning på Jakobs brev där. Efter många förmaningar och undervisning som han har delat och som ni har läst igenom här nu, så kommer en stark avslutning. Nu ska vi läsa en annan, kan man säga, stark avslutning. Och det är ett samtal som Jesus har med Petrus i Johannes evangelium kapitel 21. Jag hoppas ni förstår när jag pratar. Jag pratar skånska. Ibland så börjar folk prata engelska när man talar skånska till dem. Men ni förstår mig här. Jag hoppas det. Annars får ni vinka och sådär, så får jag tala tydligare. Artikulera mig mer och så här. Det har ni, ja, men det finns, då är det ordnat. Jättebra. Men Johannes, eller Jesus och Petrus här i Johannes 21 och från vers 15. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade han Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: följ mig. Amen. Det här är starka verser. Visst är det? Jag älskar de här verserna. Vi känner Petrus utifrån att Jesus kallade honom när han höll på med sina nät och skulle ordna med fisken och det här. Vi brukar ofta citera detta, att Jesus kallade Petrus och sa: följ mig så ska jag göra dig till en människofiskare. Känner ni igen det allihopa? Ofta så brukar vi tala om det, men det är ju början på Petrus lärjungaskap. Och sen följde en rätt så tuff tid, tror jag, för Petrus, där han lärde sig att följa Jesus. Han var med och gick på vattnet. Han blev förmanad av Jesus. Han fick vända om efter att ha förnekat Jesus. Och nu säger Jesus än en gång de här orden som faktiskt en avslutning till Petrus: följ mig. Men nu sker det ett skifte från att bara vara ett fokus på människofiskande till att också börja se lammen och fåren som Petrus skulle ta sig an. Amen. Jag tycker det här är jättespännande faktiskt. Från människofiskandet som Jesus kallade Petrus till och som han inte skulle förlora, tror jag. Men så lägger Jesus till en dimension i detta. Han frågar först: älskar du mig? Och jag tycker det är en otroligt gripande scen. Tänk, jag har försökt tänka mig detta själv liksom. Och vid några tillfällen har jag faktiskt upplevt det som att Jesus har frågat in i mitt eget liv på det sättet. Och faktiskt frågat: älskar du mig? Och jag vet inte om du kan tänka dig själv där du sitter med Jesus. Och Jesus skulle titta in i dina ögon. Och jag tror att om du och jag sitter med Jesus och Jesus skulle titta in i våra ögon, då skulle vi känna oss helt nakna, helt blottlagda. Och så skulle Jesus titta in i dina ögon. Och det finns liksom inget utrymme för att förställa sig eller hitta på eller ljuga. Och så frågar Jesus: Ingmar, älskar du mig? Oh, wow. Jag säger: Jesus, det vet du att jag gör. Det är när allt kommer omkring och allt annat så här. Det är bara du, Jesus. Och så frågar Jesus en gång till och så frågar han tre gånger. Till slut blir ju Petrus liksom bara: ja men Jesus, du vet ju detta. Alltså, vad begär du av mig? Vad ska jag säga? Alltså Jesus, jag älskar dig alltså. Du är mitt allt, va? Och så säger Jesus så här: ja, men om du älskar mig så ta hand om dem där borta. Amen. Jag älskar detta. Ibland så vill vi kristna så här, som ungefär som när vi står och lovsjunger, vi tänker det är jag och Jesus. Jesus, du är underbar och jag älskar dig alltså. Det är du Jesus och det är jag Jesus och det är du och jag alltså. Amen. Och sen kan vi nästan känna som att, och så räcker det. Så tänker det ingen här som tänker. Det är bara i Malmö ibland det finns att vi frestas att tänka på oss själva lite grann och tycker att det räcker med att jag har Jesus. Jag behöver inga andra jobbiga människor så här, va? Utan det räcker liksom med jag och Jesus. Amen. Ja, det är bara något så amen där. Det var rätt tillfälle att inte säga amen. Utan jag har lärt mig en sak, att varje gång jag försöker följa Jesus så leder han mig till andra människor. Amen. Jag vet inte om du har gjort samma upplevelse. Men jag har haft många tillfällen där jag tänkte, nu ska jag söka Gud. Jag har dratt mig undan själv och bett och fastat. Och jag tänkte, jag ska gå med Gud. Alltså bara jag hör Guds röst. Jag har till och med hört Gud säga länder. Och så har jag bara åkt till de länderna. Amen. Tänkte jag och Jesus alltså. Och ja, jag tror inte det var helt fel. Men när jag har försökt följa Jesus så märker jag alltid att Jesus leder mig till andra människor. Och det finns någonting som jag vill dela väldigt enkelt här. Jag kallar det herdeskap. Och det handlar helt enkelt om att ta sig an sin nästa. Att ta sig an sin broder och sin syster. Oavsett om det är en nyomvänd eller det är någon som har gått med Gud länge. Men det handlar om att ta sig an människor som faktiskt Gud för i vår väg. För att vi ska ta oss an dem. Amen. Och jag känner faktiskt så här idag att det finns ett stort behov i kristenheten i Sverige. Inte bara av den här stora väckelsen som vi drömmer om. Eller starkare tjänster av olika slag. Vi behöver allt det också. Men jag känner faktiskt att det finns ett stort behov av vanliga kristna. Som är villiga att ta ett ansvar att vara andliga mödrar, andliga fäder. Eller åtminstone andliga systrar och andliga bröder. Amen. Det låter inte så dramatiskt. Det blir ingen spotlight på en direkt när man gör det. Det kanske inte alltid är en definierad tjänst i församlingen. Men jag har upplevt att det är faktiskt det som tillhör det naturliga kristna livet. Att vi tar hand om varandra som bröder och systrar. Amen. Är det okej? Jag delar lite från mitt eget liv här. När jag var riktigt ung tonåring, jag har vuxit upp i ett kristet hem, så förstod jag ju inte allting. Och jag, på något vis så förstod jag nog att människor behöver bli frälsta och så här. Men jag var ung tonåring så jag fattade inte allting. Och så kom det ett tillfälle och jag tyckte mycket om rockmusik. Du kan inte tänka det, försök inte ens tänka det, men jag hade faktiskt långt hår och såg ut väldigt annorlunda. Och jag tyckte jättemycket om rockmusik. Och så var jag med i en församling, men jag var ung tonåring så jag förstod inte allt. Så hade jag en kompis där som kom från ett hem som inte var kristet alls. Och vi hade ungefär samma musiksmak. Och någonting inom mig, även om jag inte skulle kunna definiera det kanske så här, att han måste bli frälst. För jag tror inte jag hade de orden riktigt då. Men mitt sätt att göra det var att jag försökte få med honom på en kristen rockkonsert. Och det kom ett tillfälle där det skulle vara en kristen festival. Faktiskt inte så jättelångt härifrån. Det var i Alingsås. Och det här är många år sedan. Nästan 100 år sedan. Det var en helt annan värld man levde i på den tiden. Men i alla fall, det skulle komma en massa ungdomar. Och så skulle Jerusalem spela. De känner ni till allihopa. Jerusalem, och det var den stora händelsen. Sen var det annat också. Det var seminarier och predikanter som predikade och sådär. Men jag och min kompis Teddy, vi skulle vara på Jerusalemkonserten. Och vi var där och vi krigade oss fram. Det var 10 000 ungefär som skulle lyssna. Och vi stod längst fram och höll i stängslet, eller gallret här, för att inte förlora våra platser när folket tryckte på. Och så innan Jerusalem skulle spela så kom det ut en predikant. Och han började tala om Jesus. Och han är väldigt rak på att bara berätta att Jesus finns. Och det kommer det man kallar kunskapens ord och sådär. Det visste jag ingenting om då, men jag tyckte det var jättehäftigt. Att liksom han kunde veta saker. Och så satte folk där som hade de behoven och sådär. Och så frågade han om någon ville bli frälst. Och jag vet inte, men jag tror min kompis Teddy räckte upp. Jag vet inte riktigt. Men på något vis så fick den här predikanten syn på Teddy. Så när Jerusalem skulle börja spela, plötsligt kommer den här predikanten och står framför mig och Teddy. Och säger till Teddy, kom med. Och Teddy följer med. Jag följer inte med. Jag håller hårt i stängs. Alltså jag har krigat i timmar för att vara längst fram på konserten. Och bara ett par meter ifrån gruppen som spelade. Så jag lämnade inte alls. Men Teddy han följde med predikanten. Och efter ett tag så småningom där. Han missar ju konserten. Så. Men i alla fall så småningom så kommer han tillbaka och träffas vi. Och då har Teddy blivit frälst. Helt fantastiskt va? Och inte bara frälst, han har blivit andedöpt. Han talar i tungor. Och det var ju helt fantastiskt. Det hände någonting i mig när detta hände. Att jag någonstans började förstå att jag kunde ju vara med och göra skillnad i andra människors liv. Amen. Något som jag tog ett initiativ till kunde faktiskt leda till att en människa räddades för evigheten. Det här är självklart för dig, det vet jag. Men för mig var det en uppenbarelse liksom, när jag var ung tonåring där. Så när vi skulle åka hem så vet jag det, vi satt i baksätet och till och med lyssnade på lovsång. Och så sa vi att det här får vi inte berätta för någon annan. För att då liksom tappar vi imagen, så att det fick vi inte erkänna. Och så bad vi tungor. Och så kommer vi hem och Teddy, han är hans hem, ingen är kristen. Det är ett, ja, verkligen inget kristet hem alltså. Men han går hem och han sätter sig vid köksbordet med mamma och pappa. Och han säger att jag har blivit frälst. Och nu ska jag följa Jesus. Och jag vet inte vad mamma och pappa... Ja, men det är nog bra min son. Eller sådär tror jag hans pappa sa där. Men, och de var nog lite förundrade med, av det. Men då hände någonting som jag också fick insikt om. Lika mycket som jag fick en insikt om att jag kunde vara med och på något vis göra skillnad i en människas liv. Så fick jag också en insikt om att det blir en kamp om varje människas själ. Så dagen efter Teddy hade kommit hem så bara ur tomma intet ringde hans ofrälsta släktingar som hade en målerifirma och gav honom ett sommarjobb. Det hade inte funnits någon möjlighet till sommarjobb innan, men nu plötsligt fick han sommarjobb och det gjorde att han fick vara på en annan ort hela sommaren. Och på den tiden fanns det inte mobiltelefoner, jag vet det är 100 år sedan detta, men alltså faktiskt på den tiden fanns inga mobiltelefoner. Så vi tappade kontakten under hela sommaren och vi hade ju planerat att han skulle följa med till min kyrka och såna här saker. Och sen när han kommer tillbaks framåt hösten, då har det ju gått ett par månader kanske sådär. Och han har inte haft kontakt med någon. Och när vi träffas så säger han ju, jo men alltså han tror ju på Jesus va. Och han ber lite. Men alltså man märker att elden hade falnat va. Han var inte på lika mycket och den tunga rockmusiken hade liksom kommit tillbaka och tagit över där. Och han var inte lika villig att följa med till församlingen faktiskt. Och det kändes som en klump här inne i mitt unga hjärta. Amen. Så det här, nu delar jag bara en enkel sak så här från mitt... Men det gjorde att jag började fundera på de här sakerna. Jag började fundera på hur jag kunde vara med och göra skillnad i andra människors liv. Och jag började också fundera på detta med att det finns ju en kamp om varje människas själ. Och för att det ska bli seger i den kampen behövs faktiskt att vi har kontakt med varandra. Att man tar sig an varandra. Inte bara förvänta att ja, men de kommer nog på möte om de vill eller så här. Utan genom att vandra tillsammans så kan man faktiskt göra skillnad. Lite senare så kom jag och gick på bibelskola. Och då kände jag väldigt tydligt att Gud kallade mig att gå på en bibelskola som på den tiden var väldigt kontroversiell. Det här väldigt länge sedan, återigen. Och då var det väldigt storm om den bibelskolan, den fanns i Uppsala. Och då så kände jag ingen som var positiv till den bibelskolan. Mamma och pappa var jätteglada att jag ville gå på bibelskola. Men de sa att kan du inte ta någon annan bibelskola? Sådär. Vi har ju liksom egna inom vårt samfund. Varför ska du gå på den? Och jag var inte liksom upprorisk mot dem. Utan mer bara, jag kände faktiskt att Gud ledde mig att jag skulle gå på den bibelskolan. Men jag kände ingen annan på den bibelskolan faktiskt. Jag hade bara känt att Gud kallade mig. Så jag åkte dit. Och gick, men då så bad jag till Jesus att om jag nu ska vara här och studera så vill jag faktiskt få vänner. Så jag bad, jag minns detta, att jag bad till Gud om att jag vill få vänner när jag går på bibelskolan. Och så la jag till en sak, jag la till så här, jag vill få vänner för livet. Jag vet inte varför, men det var bara något som kom. Visst är det bra med vänner? Vi behöver vänner. Så jag kom in där, vi var 600 elever och jag kände ingen. Men så plötsligt så ser jag en kille med långt krulligt hår och långa örhängen och röda skinnbrallor. Och jag tyckte jag kände igen honom på något vis från Skåne faktiskt. Jag tänkte, han kanske är från Skåne han också. Så när det blev paus eller rast där så gick jag fram till honom och frågade, du, är inte du från Skåne? Jo, sa han. Och jag hörde direkt på klangen där. Det här, vi kommer att förstå varandra. I alla fall, det är samma dialekt här. Så att, jo då, han var från Skåne. Och han kände inte heller någon på bibelskolan faktiskt. Han visste inte ens riktigt varför han var där. Han var inte helt säker på frälsning eller någonting. Faktiskt var det så att det enda han visste det var att han hade en farmor som bad för honom. Och hon hade sagt till honom, du behöver gå på bibelskola. Och så hade hon betalt avgiften och skickat upp honom. Tack gode Gud för sådana farmödrar. Och den här härliga brodern som hette Rickard. Han visste inte heller så mycket. Och jag hade nog kommit ur mitt musikintresse lite och han var kvar i det. Men jag kunde relatera bra till honom då. Så vi fick bra kontakt. Men jag märkte rätt så tidigt att han behövde liksom lite uppmuntran och en och annan knuff i livet. Han var inte så intresserad av att jobba. Han tyckte det var bättre att farmor skickade pengar. Men jag sa till honom, kom igen Rika, du kan få ett jobb alltså. Du kan faktiskt det här. Och hans lägenhet ska jag inte beskriva. Men jag uppmuntrar honom lite att det går att få ordning även om du bor själv så här nu va. Sen hade han andra saker. Han hade de här långa hörnhängarna. Och Svante Ruma var inte imponerad av dem på den tiden. Inte alls. Så Svante Ruma tyckte att du kan lägga bort de där örhängarna. Och gärna de röda skinnbrallorna också. Sådär. Och det tyckte han ju var... Det var ett offer. Det var ett stort offer. Men jag uppmuntrar honom. Jag försökte säga att du, alltså när du offrar det här så kan Gud ge dig något ännu bättre. Och då sa han, vad skulle vara häftigare än de här örhängena? Ja, i alla fall så fanns vi där och vi bad för varandra. Vi blev goda vänner och det hände lite saker som gjorde att han var på väg att tappa och hoppa av från bibelskolan och sådär. Och han hade som sagt var inget jobb. Men jag stod med och bad för honom. Och så till slut genom ett Guds under så blev han motiverad faktiskt att skaffa ett jobb. Och han fick ett jobb. Det är fortfarande idag ett stort mirakel. Men han fick ett jobb som han började jobba på och det var att han blev diskare på en restaurang. Jättebra. Därför att du får lön faktiskt som diskare. Och du får äta mat från restaurangen. Så han fick äta bra mat, bättre än om han skulle laga den själv i alla fall. Och så fick han ju lön, så han klarade sig på det. Och det kändes som ett under, alltså, att han fick ett jobb, han skötte jobbet och han gick igenom bibelskolan. Så han klarade faktiskt bibelskolan. Och sen efter bibelskolan så ledde Gud på ett sånt sätt faktiskt att han och jag flyttade ihop. Så vi delade lägenhet. Vi flyttade till Malmö båda två. Och det bara blev så. Jag vet fortfarande inte hur det gick till att jag gick med på det. Men vi delade faktiskt lägenhet och bodde tillsammans ett tag. Och där finns många spännande saker som jag inte ska beskriva här. Men vi bodde tillsammans till den dag som blev hans bröllopsdag då han gifte sig. Den dagen flyttade han, och då flyttade han ihop med sin fru där. Men fram till den dagen så bodde vi tillsammans. Och vi fick mer tillfällen att liksom be tillsammans och uppmuntra varandra och stå tillsammans i livet. Så några år senare när vi pratade så sa han något till mig som jag inte då förstod, eller idag förstår jag bättre vad han menar. Men han sa så här till mig att när du och jag träffades och började umgås så sa han, så blev du den första egentliga pappan i mitt liv. Han sa, jag har aldrig haft en pappa. Och då har han en pappa som lever fortfarande. Han har till och med haft en fosterpappa också. Men han sa, du blev den första pappan för mig. Det finns ingen som liksom har sagt till mig sådär, kom igen nu, betala räkningarna i tid, skaffa ett jobb. Och sen uppmuntrat mig på olika sätt och bett för mig. Jag har aldrig haft en sån pappa. Och då ska jag säga att han är 6 år äldre än mig. Så det blir liksom lite så här, jag hade inte riktigt den bilden, va? Men han sa det så, att du är den första pappan i mitt liv. Sen har det faktiskt blivit så att vi har fortsatt att ha kontakt på livets väg. Och då är det inte bara honom jag har kontakt med. Han fick ju sin underbara fru. Och sen så har de fått 6 barn tillsammans. Och genom att vi har fortsatt att ha kontakt så har ju jag fortsatt att med Guds nåd få påverka och hjälpa hela den familjen. Och idag har de 3 äldsta barnen gått på bibelskola. Och nu står vi i tro för de 3 yngsta barnen också. Amen. Och hela den här familjen är med i vår församling i Malmö. Amen. Så vi är vänner för livet. Amen. Det är väl härligt med vänner för livet. Amen. Det tycker jag är helt underbart. Men grejen är att om jag skulle tänka naturligt på detta så är jag inte säker på, om jag skulle tänka så här, jag vill bara ha en vän, så är jag inte säker på att Ricka där skulle varit den som naturligt sett hade blivit min vän egentligen. Därför att jag kanske skulle tänka, jag vill inte ha någon som har problem i sitt liv, och det hade uteslutit Ricka direkt. Och sen så kanske någon som mer skulle kunna hjälpa mig liksom, som skulle be för mig och som skulle lyssna på mina problem. Det kanske inte Rickard alltid orkade göra, för han hade ju sina saker som liksom kom. Men då så kom han tillbaks till detta, och då hamnar jag, alltid när jag tänker på detta så hamnar jag där att jag sitter med Jesus. Och Jesus frågar mig, Ingmar, älskar du mig? Och då, jag vet att vad vi alla, du skulle inte varit här idag om inte du också skulle sagt, Jesus, jag älskar dig. Det gör vi allihopa, annars skulle du inte varit här idag. Och så säger Jesus då, ja men, om du älskar mig, vill du ta hand om Rickard lite? Du och jag, Jesus, det räcker väl. Måste vi blanda in andra människor också? Kan det inte bara vara du och jag, Jesus? Vi är ett sånt bra team, du och jag alltså. Måste det vara andra människor också? Vad jobbigt alltså. Han säger Jesus, ja, men jag vill att du tar hand. Jag behöver någon som går till Rickard där. Han är också ensam på bibelskolan. Han har ingen som hjälper honom faktiskt. Han vet inte ens varför han är på bibelskolan. Och farmor är inte med honom nu. Han står alldeles själv där. Skulle du vilja gå till honom? För det är ingen annan som gör det. Amen. När jag hade gått färdig på bibelskolan så kom jag in för samlingsplantering. Där jag var mycket engagerad i gatuevangelisation. Och sen som när man planterar en ny församling, ni vet, då är man med i allting. Är någon som känner igen sig där? Alla hjälper till med allt. Och jag brukar säga att jag har gjort allt man kan göra i en församling utom en sak, och det är att sjunga i lovsången. Av naturliga skäl så har jag liksom aldrig hamnat där. Och det är helt okej. Okay. Men annars har jag gjort allt man kan göra i en församling. Och jag älskar församlingsplanteringar så här där liksom alla bara hjälps åt och man hjälper varandra. Så när vi höll på mycket med gatuorganisation så minns jag att jag mötte en kille från Marocko. som hade kommit hit till Sverige och liksom sökte en bättre framtid. Och jag gick fram och berättade för honom om Jesus. Och han sa, ja, men jag tror också på Jesus, jag är muslim. Så okej, okay, då försökte jag då berätta. Nej, men Jesus, han är Guds son och så vidare. Nej, men vi tror att han är en profet. Ja, men så tänkte jag måste ju vinna här. Va? Så att jag sa att ja, men vi kristna, vi får bönesvar. Så sa han, ja, det får vi muslimer också. Jaha, får ni, tänkte jag där. Jag trodde inte jag faktiskt. Ja, men han sa, han menade i alla fall att de fick bönesvar också. Så tänkte jag, okej. Okay. Men så frågade jag, har du sett någon bli helad i Jesu namn? Och då var han tyst. Jag sa, du måste komma med till kyrkan och se vad som händer i vår kyrka. Så han kom med till kyrkan och satt artigt med hela gudstjänsten. Och efteråt sa han, men det är precis som i moskén där hemma. Så tänkte jag, det är det inte alls. Alltså, det tror jag inte i alla fall. Det kan inte vara likadant som i moskén där hemma. Men så sa jag, att om du nu vill ha en framtid här i Sverige, då måste du lära dig svenska. Och jag skulle kunna hjälpa dig. Ja, men det ville han. Så han kom med hem till mig och jag skaffade ett nya testament där det var arabiska på ena sidan och engelska på andra. Och så sa jag, Sverige är ett kristet land, så därför läser vi från Bibeln. Och nu ska du se här. Och så började vi på Johannes 3:16. Det här liksom sammanfattar vad det är att vara kristen. Så vi gick igenom, och det är rätt så starkt när man går igenom ord för ord så här och översätter liksom engelska, arabiska, svenska. Och man tar det verkligen ord för ty, så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ska få evigt liv. Sitt med den versen ett par timmar och säg till mig om inget händer. Och någonting började hända i min muslimska broders hjärta. Så sen sa jag, nu kan vi den versen. Och så körde vi lite måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så här som man blandar upp det lite. Och sen gick vi till andra Korintierbrevet 5:17. Så här, det här är också en jättebra vers. Som beskriver vad det är att vara en kristen. Och nu vet ni vad som står i andra Korintierbrevet 5:17. Att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Och det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Amen. Sitt med den versen ett par timmar så ska du känna på Guds kraft alltså. Så vi höll på så några verser. Sen ville han bli frälst. Helt fantastiskt alltså. Och han blev fylld med en helig ande samma dag. Och så döpte vi honom. Sen fick han inte stanna så länge i Sverige. Men vi gav honom allt vi kunde. Sen åkte han tillbaka till Marokko. Men så fick jag ett brev där han skrev att två av hans kompisar hade blivit frälsta. Wow! Tänkte jag, det är ju Marokko, det är muslims land. Fantastiskt. Och sen så nästa vecka hade två kompisar till blivit frälsta. Oj, 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 så då började jag skicka lite undervisning. Och sen så hade tre av hans ytterligare vänner blivit frälsta. Nu behövde de någon plats att börja träffas. Och då så skickade jag med undervisning och så berättade jag hur man döper människor. Varför man ska döpa människor. Så han tog med alla till en flod och döpte allihopa. Amen. Och så fortsatte det så här. Sen så kom han till Sverige och gick bibelskola. Och så har det hänt andra saker. Men han är kristen och han går med Gud idag på ett underbart sätt. En annan härlig broder som jag vill nämna här. Jag hoppas det är okej. Okay. Jag drar på och bara berättar lite så här. Det var när jag, om någon anledning i församlingen så bad de mig att sända lite närradio. Och det blev ingen lång närradiokarriär. Faktiskt så tror jag så här att det var egentligen bara en orsak till varför jag var där. Och det var att jag skulle träffa en person. Men det visste jag inte då. Utan då bad man ju ha en halvtimmes närradioprogram. Så jag skulle ha det. Och när jag kommer dit varje vecka, samma tid varje vecka. Så sitter jag i fikarummet och förbereder mig innan jag ska in och vittna. Och då så är det ett politiskt parti, ett team för ett parti. De har haft telefonväkteri. Och så sitter de och fikar och pustar ut lite efteråt. Så vi träffades varje vecka. Och blev liksom lite vänner då. Men då fick jag ett tillfälle där och berätta lite om min tro på Jesus och så. Och det var speciellt en kille där, Stefan, som blev jätteintresserad. Men han var liksom utifrån ett politiskt perspektiv intresserad. Och det var vid den tiden när liksom Östeuropa öppnade sig och det skedde förändringar. Och han tyckte det var jätteintressant. Och jag kunde då berätta om att det är kraften i evangeliet som påverkar det här också. Så då fick vi liksom en kontakt där. Och så stod jag tro för att han skulle komma med till kyrkan. Och när han kommer till kyrkan en dag. Det tog tid, men så småningom så fick jag honom att komma till kyrkan. Och när han står i lovsången så bara ger han sitt liv till Jesus. Och sen börjar han tala i tungor. Amen. Så han blev frälst. Sen slutade jag med närradion. Jag tror att Gud satte mig där bara för att jag skulle träffa honom. Han har sen gått på bibelskola och han är ledare i en församling i Värmland idag. Amen. Härligt, va? Stefan heter han. Underbar broder. Jag vill berätta om en till här. En till. Är det okej? Okay? En till bara lite kort. När jag var mötesvärd i församlingen. Därför jag berättade de här sakerna. Jag kände att Gud sa jag skulle göra det. Därför att när de här sakerna hände och många andra, så var jag inte pastor. Och jag hade aldrig någonsin en tanke på att jag skulle bli pastor. Utan jag var faktiskt mötesvärd. Jag älskade att sitta längst ner i lokalen och bara se så att alltihopa funkade. Och jag brukar tycka om det, att vara mötesvärd och så gatuvangelisation. Jag vet inte varför, men jag tyckte det var jättebra. Alltså. Man ser så att allt funkar i kyrkan och folk kan ta emot från Gud. Då så var jag nöjd. Och så tyckte jag om att vara ute på gatan och berätta för människor om Jesus. Så var det en broder som hade blivit frälst. Och han hade hållit på i många år och varit i New Age. Så han hade gått en massa kurser och varit väldigt djupt inne i det. Och han behövde mycket befrielse och helande. Men vi var så glada att han hade blivit frälst, att han var i församlingen. Och så en dag när han ska gå hem från gudstjänsten och jag står liksom längst ner och hälsar på folk sådär som mötesvärd, då säger han till mig att nu kommer jag att ta en time out från församlingen. Jag känner att jag måste ha tid själv, så jag ska inte komma med till kyrkan. Och då blir jag lite chockad och så blir jag liksom lite ledsen också naturligtvis. Och jag börjar känna, men det här kan ju inte vara Guds väg för honom. Att han ska dra sig undan. Jag kan förstå om han behöver mer helande och mer befrielse. Men det kan ju inte vara att han ska dra sig undan. Så jag försöker tala lite med honom och säga att ja, men du behöver församlingen. Du behöver komma till församlingen och vi behöver dig här. Nej, men jag känner att jag ska ta en time out från församlingen. Jag ska vara för mig själv nu och så. Och så försöker jag övertyga honom. Så jag står lite där och pratar, va? Och jag var nästan på väg att ge mig. För även om jag var på med gatuevangelisation, så var jag inte så där så att jag liksom försökte, jag måste vinna. Utan jag kan faktiskt vara rätt så snäll när jag pratar med människor. Tror du eller ej, men jag kan vara rätt så snäll, va? Så jag kände liksom att jag var nästan lite konflikträdd där faktiskt. Men så kände jag, nej, jag ska inte släppa honom. Och så bara från mitt hjärta, och det tror jag var den helige ande. Men jag sa, du kan ju inte ta time out från din familj. Och idag skulle jag förstå mer. För nu tänker vi mer så. Men, och det gjorde vi inte där riktigt då. Men då var det något som stannade uppe i honom. Och han tänkte, nej. Jag kan ju inte ta time out från min familj. Och vet du, sen så sa han faktiskt, nej men jag ska nog inte göra det ändå. Jag ska nog fortsätta komma till kyrkan, sa han faktiskt. Och så fortsatte han att komma till kyrkan. Så han tog ingen time out. Amen. De här sakerna jag har berättat nu, jag skulle kunna berätta många fler saker. De har jag inte gjort för att framhäva mig själv på något vis. Utan jag vill bara dela någonting som för mig är kristallklart. Och det är att är vi kristna så har vi ett ansvar för varandra. Amen. Man kanske tänker så här, ja men det är pastorns uppgift att följa upp människor hela tiden. Eller äldstebrödernas uppgift. Men hur många här läste med mig i Jakobs brev 5? Hur många läste där att det stod om någon går på en villoväg där och så står det att om pastorn för honom tillbaka. Stod det så? Nej, det stod det inte. Det står om någon för honom tillbaka. Hur många här är någon? Ja, men det nu är jag väldigt enkel, jag vet det. Det är lite jobbigt enkel. Men det är bara, vi är alla någon. Vet du vad? Jag tror så här enkelt, om jag ska summera min predikan. Jag tror så här att du och jag går fram i tillvaron, så finns det människor som Jesus ställer i din och min väg. Det kan vara här i kyrkan, en broder som är på väg att välja fel. Det kan vara någon på ditt arbete, det kan vara en släkting. Men det finns faktiskt människor som Herren ställer i din och min väg för att vi ska antingen nå dem med evangelium eller hjälpa dem att ta nya steg i tron. Eller hjälpa dem att inte gå iväg på en villoväg. Amen. Jag vet att många tänker så här, men det får pastorn ta tag i, eller det får ledarna ta tag i. Vem är jag som ska komma och göra någon skillnad med detta? Men jag ska ärligt säga så här, jag har aldrig någonsin tänkt jag skulle vara pastor. Faktiskt, helt ärligt. När jag har gått bibelskola och när jag hjälpte till i församlingsplantering, så tyckte jag att man ska ge evangelium. Och så tyckte jag att se att saker funkade, så jag var mötesvärd. Och så tänkte jag så här, den som kommer i min väg har jag ett ansvar för. på något vis. Så jag minns en tjej som jag tyckte hon kom till kyrkan, men hon blev aldrig döpt liksom. Och då tänkte jag inte, om du ska pastorn prata med henne om dopet, utan jag frågade vid ett fika, då får jag visa något för dig. Och så visade jag några bibelord för henne och sa att vill du följa Jesus och komma längre med honom, så ska du låta döpa dig. Och då sa hon, jag ska tänka lite på detta. Och så gick det en månad och så hade hon läst bibelorden om igen, och så kom hon och sa sen, men det stämmer, jag ska låta döpa mig. Amen. Och vet du vad, så här tänkte jag, det här är att vara kristen. Så jag har aldrig tänkt, jag har aldrig ens bett om att vara pastor. Jag är väldigt, väldigt frimodig i detta. Det var faktiskt så att på ett möte så kom Roger Larsson. Några av er känner till Roger Larsson. Det här över 20 år sedan. Jag tyckte han var gammal redan då. Nu är jag ju själv mycket äldre och han är en äldre farbror nu också. Och han skulle be för sjuka. Och då så går han och ber, och jag står som mötesvärd för att ta emot sånt. Men då så delar han på allihop och så går han fram till mig och så här nära tittar in i mina ögon. Och jag tänker, wow, nu dör jag alltså. Han ser alla mina synder och han kommer att avslöja dem för hela församlingen. Nu är det kört alltså. Nu kan jag inte längre gömma mig som mötesvärd här. Nu är jag avslöjad. Men så sa han så här att jag ser en ängel som tar fram en rustning. Och så sa han, nu ska du vara naken inför Guds ansikte hela natten. Och så ska vi be för dig imorgon. Jag visste knappt om jag skulle våga somna på natten. Men det gjorde jag väl i alla fall. Så dagen efter så bad han för mig. Och då förstod jag någonstans. Det kan vara så att Gud vill att jag gör mer än att vara mötesvärd och gatuevangelisation. Men det är egentligen det som gjorde att jag började jobba som pastor. Annars har jag aldrig tänkt att jag skulle vara pastor. Så därför när folk säger så här att nu är det en broder här, den behöver pastorn prata med. Eller nu är det en syster här, jag vet inte hon vill, det behöver ledaren prata. Ja, men självklart ska pastor och ledare prata med människor. Men vet du vad? Om någon ser någon som är på väg att välja fel, så har vi alla ett ansvar. Amen. Och kan du själv tänka att du sitter med Jesus och Jesus frågar in i dina ögon, älskar du mig? Och du säger, ja Jesus, jag älskar dig, jag vill göra allt för dig. Jag kan åka till Mongoliet för dig. Så säger Jesus, det är bra. Men du behöver inte åka till Mongoliet. Nu kanske någon ska göra det och Gud välsignar dig i så fall. Men kanske Jesus säger, ni måste inte åka till Mongoliet, men kan du inte bara ta brodern där borta? Det verkar inte vara någon som pratar med honom. Eller systern där borta, hon verkar lite ensam och förvirrad. Kan inte du ta dig an honom? Kan inte du ta dig an henne? Amen. Jag tror vi har ett ansvar för varandra. Jag tror att vi alla har en möjlighet att påverka människor, uppmuntra, influera. Jag tror på att organisera församlingen i cellgrupper och allt sånt här. Men jag tror också att det finns någonting som inte alltid är genomorganiserat. Utan faktiskt där du är, så ställer Jesus någon i din väg som han manar dig att tala med. Idag så hör jag många kristna som går bort ifrån församlingar. En del kanske skiljer sig, en del går rakt ut i världslighet och så här. Och så tänker jag varje gång, men är det någon som pratar med den brodern? Eller någon som pratar med den systern? Och ibland så märker jag att det verkar som att det är ingen som säger någonting. Utan det är som att man liksom bara släpper folk till världen. Eller de bara går bort liksom. På Guds hjärta finns de. Det vet vi allihopa. Och så säger vi kanske så här, jag ska be för den brodern. Och det är jättebra, bön är bra. Men vet du vad, det är också jätteviktigt att vi gör någonting. Amen. Amen. Om någon för brodern tillbaka, så frälses hans själ och synderna förlåts eller överskylls. Så ibland behöver du liksom gå med en broder och en syster och föra personen tillbaka in på rätt väg. Amen. Är det utmanande att höra detta eller är det jobbigt? Ja, det är utmanande. Det är bra. Det är utmanande. Men vet du vad? Det är en kamp om varje människas själ. Så är det. Det är en kamp om varje människas själ. Jag förstod inte det den där gången med Teddy som helt fantastiskt blir frälst på den där Jerusalemkonserten. Jag fattar inte alltid det. Jag skulle naturligtvis kanske gjort så att jag fick fler människor att be för Teddy och att vi liksom hade gått in i en närkamp andligt sett och sen fått tag i honom där så att han inte hade försvunnit till de här ofrälsta släktingarna som jag vet verkligen inte levde helgat på något vis. Och jag har lärt mig det nu mycket mer och jag själv jobbar med detta. Men jag märker det att så fort det liksom kommer i ens väg en människa som är på väg att välja fel. Eller man hör en människa som har blivit nyfrälst. så vet jag idag att man måste vara snabb och be. Och kanske organisera fler. Be några till att be för den personen. Och sen ska man faktiskt kanske ringa så snart som möjligt. Eller se till, kan inte vi träffas på en kopp kaffe? Göra ett hembesök hos den personen. Amen. Det här är lite gnista. Det krävs lite att man har en sån här lite grann instinkt. Att jag vill vinna matchen. Amen. Därför att om du så fort vi slappnar av så är det som att vi släpper någonting. Och då blir det som att den personen kanske försvinner bort från församlingen nu. Hon kanske inte går vidare som nyfrälst. Och det kanske är så, men vi ska inte bara acceptera det. Amen. Amen. Vi ska inte bara acceptera det. Låt oss be för den personen. Låt oss ta tag i den personen. Låt oss göra någonting ledda av den heliga ande och föra personen tillbaks på rätt väg. Ja, men det är ju jobb med det. Ja, men absolut. Välkommen till Guds rike. Amen. Det här är församlingen, det här är familjen. Där vi inte liksom överger varandra, där vi vandrar tillsammans. Hjälper varandra och tar nästa steg i tron. Jag skulle kunna säga, jag har hållit på med detta i 25 år, så jag skulle kunna säga hur många saker som helst om hur man ska göra det. Men om jag skulle säga något riktigt enkelt så skulle det vara så här. Tänk inte främst på vad du måste säga, utan på något vis bara se bilden. Kom jämsides med personen. Och tänk att du liksom nästan billigt sett lägger armen om personen. Och lite grann lyssna, vad händer i den personens hjärta? Vad finns det för kamp i den personen? Vad är det för tvivel som uppstår? Och så lyssna på vad personen säger innan du själv säger så mycket. Och så vandra med personen och led personen in på rätt väg igen. Amen. När jag följde upp de här två killarna som jag berättade, Abdelmechid från Marocko och Stefan som blev frälst på närradiostationen, så var det unga killar. Så jag kunde vara lite tuff emot dem. Så att jag vet när jag ringde till dem på söndagen och sa att nu är det gudstjänst idag, nu ska ni komma. Nej, men alltså det är lite ont i huvudet och sådär. Och så regnade. Nej, men då sa jag, men då kommer jag och hämtar dig. Nej, men det behöver du inte göra. Jo, sa jag, jag kommer och hämtar dig. Nej, men alltså det behöver inte du göra så, va? Men jag tänkte, så jag var lite gå på i det. Det kan man inte alltid vara med alla. Men det här var unga killar. Amen. Unga killar kan man utmana lite grann. Eller hur? Säg, kom igen nu alltså. Du ska inte ligga hemma och tycka synd om dig själv. Och ha ont i huvudet när det regnar lite. Kom igen nu, du ska komma till kyrkan. Jag kommer och hämtar dig. Och så åkte jag och hämtade dem. Och jag höll på så. Jag var nitisk med dem. Amen. Varför då? Ja, men alltså kom igen, så här är det, va. Jag vill inte förlora matchen. Jag vill inte släppa dem. En kille från Marocko som har blivit frälst. Det är ju fantastiskt alltså. Jag släpper inte honom. Amen. Och en politiker som blev frälst. Han blev frälst. Han var ju politiker. Han ändrade faktiskt parti sen också. Men det är en annan predikan. I alla fall så tänkte jag, jag släpper ju inte honom. Han är ju en superbra person också. Han kan ju tala och alla möjliga saker så här, va. Jag släpper inte den här personen. Jag känner själv utifrån många år där jag hållit på att jag ibland har släppt människor alldeles för tidigt. Jag inte har orkat gå in i kampen. Kanske skyller jag ibland på att jag är pastor. Och vi är pastor i två kyrkor faktiskt. Jag kan ju börja tänka så här att det får andra göra. Jag jobbar med mina ledare bara så här. Men vet du vad? Det funkar inte så. Så vi ser ju folk bli frälsta genom räddningsmission och andra saker. Så jag har några som jag är på hela tiden. Nu har jag en härlig broder här. Jag ska inte säga hans namn där då, va. Men som har blivit frälst, va. Han är helt övertatuerad och kommer från ett helt ingen kristen bakgrund. Aldrig haft en riktig pappa heller. Men han blev frälst. Och blev befriad. Det var demoner som manifesterade sig i hans hem. Och det är inte ovanligt i Sverige idag, ska jag säga. Inte alls ovanligt för genom vad människor öppnar sig med. Så vi bad en frälsningsbön. Och sen har jag inte sett några mer demoner. Amen. Tack Jesus alltså. Jesus vinner. Och sen har han blivit döpt. Och vet du vad? Sen är det en kamp om hans själ. Så jag ber för honom varje dag. Jag skickar sms till honom. Jag säger, du kommer väl till gudstjänst? Amen. Tänker jag, jag släpper inte den här brodern nu. Amen. Tack Jesus. Som du förstår, mitt hjärta fullt av detta. Det finns så mycket jag skulle kunna säga mer här. Men jag skulle vilja faktiskt att vi tar en liten stund och ber. För kanske medan jag har talat så finns det någon människa du har tänkt på. Det behöver inte räcka upp i så fall. Jag bara får, kanske du har tänkt på någon människa där du skulle faktiskt kunna göra skillnad. Du skulle kunna ringa till dem. Du skulle kunna bjuda hem dem på en kopp kaffe och säga, kan vi inte prata? Det kanske finns någon du skulle kunna gå till, öppna Bibeln och bara säga att jag har läst Bibeln och så varje gång jag har läst det här ordet så har jag sett dig framför mig. Jag vill bara ge dig det här ordet. Det finns så många olika sätt att göra det. Men jag känner att för Kristi kropp och för Guds rike, vi måste ha kontakt med varandra. Och vi måste bryta om det finns en försagdhet över våra liv där vi inte vågar liksom ta kontakt med människor. Jag tror vi kan förändras om vi behöver det. Om du är en person som är väldigt gåpåig så kan det vara bra. Men då kan man också lära sig ibland faktiskt att lyssna på en människa innan man är så upptagen på allt man själv vill säga till människor. Och är du konflikträdd och försagd så kanske du kan bara, ja, men bestäm dig. Amen. Bestäm dig. Jag ska säga någonting till min broder. Jag ska säga någonting. Innan han går med den här skilsmässan så ska jag säga någonting. Amen. Jag känner idag det är för få som säger någonting. Så jag känner en person. För jag bara, en sista sak som avslutning. Bara en liten sak. En person som jag har känt i många år. Va? Men sen tappade vi kontakten lite. Var inte i min församling eller någonting. Och plötsligt fick jag höra att han skulle skilja sig från sin fru. Och han hade träffat en ung tjej. Och då så tog jag kontakt med honom. Inte utifrån att jag var pastor eller någonting annat. Men jag bara sa, när jag är nära att säga hans namn, det ska jag inte göra. Men jag sa, broder X, så här gör man inte. Fick jag förmana honom lite och säga. Och han tog inte alls emot vad man sa. Han blev arg på mig och han skrev på Facebook, det är det man gör nu för tiden. Någonting emot mig, strunt samma. Men jag sa att du kan inte fortsätta på den här vägen. Man gör inte så. Du är på väg på fel väg. Och det kommer att ruinera ditt andliga liv om du gör detta. Och då blir han jättearg. Sen gick hans företag i konkurs. Och sen så började han supa. Och sen hamnade han i häkte. Då tog han kontakt med mig. Och tackade mig. Och nu är han på rehabilitering. Och är på väg att komma tillbaks. Någonstans ber jag och tror att hans äktenskap kan upprättas igen. Men grejen är att när det hände så kollade jag lite med honom. Och jag tänkte så här, för jag blev så arg. Va? För jag tänkte, är det ingen som säger någonting? Är det ingen som tar kontakt med honom? Är det ingen som säger, och nu säger jag nästan hans namn igen. Broder X, så här kan man inte göra alltså. Du är på väg fel. Men det verkar som, nu vet jag inte om någon annan gjorde det. Men det verkar som att en del bara nästan uppmuntrar. En del ville bara vara snälla och liksom så här. Va? Så folk så på Facebook, då en del blir arga på mig. Utan att veta vad jag hade sagt och trots att vi har känt varandra i 15 år så blir de arga på mig. Vet du vad jag står för det? Man kan inte göra hur som helst i livet. Du kan gå in på en villoväg och du kan köra i diket. Amen. Så därför så har vi faktiskt ett ansvar för varandra. Vad vi säger till varandra eller vad vi inte säger till varandra. Det här är lite utmanande. Och vet du vad? Du har den helige ande som en hjälpare. Och du har Guds nåd som hjälper dig i situationer. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig i de här situationerna. För det är inte lätt. Också jag som pastor ibland känner vad jobbigt att behöva ta de här samtalen. Och då får man kasta sig på Gud och be om nåd. Men vet du vad? Ibland så känner jag att det som gör skillnad det är om man fattar ett beslut. Jag ska inte förlora den här matchen. Jag ska inte släppa min broder. Jag ska få med honom på vägen. Jag ska få in honom igen. Amen. Amen. Jag ska få med honom på vägen. Så ska vi bara ta och be tillsammans. Så är faktiskt detta något mellan dig och Jesus också. Där Jesus kanske ser in i dina ögon och säger, älskar du mig? Och du vet, jag vet vad du svarar. Du säger, Jesus, du vet jag älskar mig. Jag älskar dig. Kanske Jesus lägger en broder eller en syster på ditt hjärta. Eller en grupp människor som du ska gå till. Amen. Och om du skulle tänka, ja, men det finns ingen sån jag ser framför mig. Fatta ett beslut idag då. Att när den där personen kommer i min väg, då ska jag vara beredd. Då ska jag ta det där tillfället. Då ska jag vinna honom för Guds rike. Amen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Halleluja. Jesus, jag vill bara tacka dig. Jag vill tacka dig för den här underbara församlingen. Och den här gudstjänsten vi får ha tillsammans här just nu. Och jag tackar dig att du själv Jesus är här just nu. Tack att du älskar oss mer än själva livet. Tack att du har gett dig själv för var och en av oss. Tack att du har frälst oss och förlåtit oss för alla våra synder. Tack att du har gett oss nytt liv och fyllt oss med din helige ande. Jag tackar dig Herre för det liv du har gett oss. Jag tackar dig också för den nåd du har gett oss där vi kan lyfta vår blick och se skörden, se människorna, de illa medfarna, de som är utan herda. Tack att du sa att skörden är stor, men det finns ett behov av herda. Och jag ber att du får väcka ännu mer av herderskap i den här församlingen, i våra hjärtan. Jag tackar dig för det stora mått av herderskap som redan finns i den här församlingen. Jag tackar dig för de underbara bröder och systrar som tar sig an andra människor om och om igen. Med tålamod, med uthållighet. Herre, jag tackar dig att du får väcka herderskap i våra hjärtan. Och där du redan har visat människor, för några av oss som vi skulle kunna ringa till, som vi skulle kunna ta kontakt med, så tackar jag dig att vi får fatta ett beslut här idag. Ett beslut att följa upp det. Ett beslut att ta oss an de människor som du visar, Herre. Tackar dig att du ger oss en nåd och hjälper oss att fatta ett beslut att inte gå förbi människor. Att inte acceptera att en del människor går bort ifrån församlingen eller går bort ifrån Guds rike. Hjälp oss att ta ansvar för oss, för varandra. Hjälp oss att ta oss an varandra. Och hjälp oss att se de bröder och systrar, de människor som du för i vår väg, på livets väg. Att det är ingen slump att de kommer i vår väg, utan de finns där för att vi ska så ett ord in i deras liv. Att vi ska följa dem en bit på vägen och be för dem. Kanske till och med bli vänner för livet i några fall. Tack att du talar här idag, helige ande. Tack att du Jesus själv lägger människor på våra hjärtan här idag. Tackar dig för det, prisar dig för det, ärar dig för det, Herre. Underbara Jesus, halleluja. Tack Jesus, tack Jesus, halleluja, tack Jesus. Om det är någon här som har känt att det är så svårt för mig att gå och prata med någon, och du kanske säger jag erkänner, jag är konflikträdd och jag är försagd, då skulle jag bara vilja be en bön för dig. Du behöver inte räcka upp din hand, du behöver inte ge dig till känna på något vis. Bara säg för dig själv, ja men det gäller mig. Så skulle jag vilja be en bön för dig, där du själv bara får fatta ett beslut att när nästa tillfälle kommer så ska jag ta det där tillfället. Jag ska faktiskt övervinna min försagdhet. Jag ska säga till den personen att ja, men det där är inte rätt väg. Tänk dig om en gång till. Jag skulle be för dig som känner att jag behöver komma ut ur försagdheten, ut ur konflikträdslan och våga tala i kärlek, men tala sanning till människor. Och det finns en underbar nåd från himlen att tala i kärlek, sanning till människor. Tack Jesus. Bara, du vet om det gäller dig. Så bara säg till dig själv, det här gäller mig. Och så bara fatta ett beslut. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig att du säger i ditt ord att den ande du har gett oss, det är inte försagdhetens ande utan kärlekens ande och kraftens ande. Och jag ber att det upplivas i mina syskons liv. I Jesu namn, att de som vill fatta ett beslut idag, att när tillfället kommer, och Jesus, när du för människor i min väg som är på väg att välja fel, som är på väg att gå bort från sanningen, då ska jag få nåd ifrån dig Jesus att tala sanning i kärlek till de personerna. Hjälp mig Jesus att få kraft att vara frimodig, att inte dra mig undan. I Jesu namn. Tack för beslut som fattas här idag. I Jesu namn. Halleluja. Om du är sån som väldigt lätt går på och kanske säger för mycket, så bara fatta ett beslut att också ta ett steg tillbaka och kunna lyssna på människor. Gå med dem, liksom lägga armen om dem och gå med dem lite på livets väg och be för dem och lyssna till deras berättelse innan du börjar tala in i deras liv. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh, halleluja. Tack för en ande av omsorg. Tack för broderskap och systerskap. Tack för andligt föräldraskap. Mödrar och fäder som tar sig an människor. Tack för att vi ska föra bröder tillbaka från deras villoväg. Systrar tillbaka från deras villoväg. Tack att vi ska ta oss an de nyomvända. Hämta dem till kyrkan. Be för dem. Se dem växa i tro. Ge dem Guds ord. Leda dem, följa dem ner i dopgraven. Tack Jesus. Tack för en växande andlig familj i Göteborgskyrkan. Prisa dig Jesus, prisa dig.
blev bara påmind om en sak. Om du känner att du redan har för många människor i ditt liv. Det kan, vi kan ha det så att vi känner att det är redan för många människor. Det är bara så att Gud är hjärtats Gud. Och han kan utvika vårt hjärta. Det var en gång jag blev påmind om detta. Att jag hade sagt till Gud, nu klarar jag inte av fler människor. Nu har jag liksom tillräckligt människor i mitt liv. Och det var nästan som Gud han ville skoja lite med mig. För han, så funkar det inte i Guds rike. För Gud kan utvika våra hjärtan. 3 lördagar i sträck. Så träff jag samma tjej som jag inte liksom kände. Och det bara blev så att vi gick på café 3 lördagar i sträck. Och vi liksom tittade, vad är det Gud vill med denna relation? Och jag kände verkligen att hon gärna ville bli min vän. Och jag hade sagt till Gud, nej men jag har ju tillräckligt många människor i mitt liv nu. Jag klarar inte av flera människor. Men jag tror bara att Gud ville visa mig, så funkar det inte. Och för det blev ett jätteviktigt vänskap för båda oss. Så om vi känner att det med människor, det kan bli för mycket. Så får vi bara ge det till Gud, för han kan utvika våra hjärtan. Om du sitter här idag och känner att jag har för mycket, så bara be Gud utvika ditt hjärta just nu. Jag vill bara be den här bön tillsammans med dig också. Jesus, där var, ja, du vill aldrig överskrida våra gränser. Du har hand om våra liv och du vill inte stressa oss. Men du har också hjärtats Gud. Och du kan utvika våra hjärtan där var vi faktiskt behöver att utvika hjärtan för att släppa in fler människor, Jesus. Och jag ber just nu för hjärtan, våra hjärtan, att du utvikar dem. Att du gör plats till de människor som du har planerat att vi ska ha i vårt liv. De människor vi ska sträcka ut våra hjärtan till. Så jag bara ber, Jesus, att du gör detta nu. Gör plats, sträck ut våra hjärtan. I Jesu navn. I Jesu navn.